Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Välkommen till Ridklubben. Ett litet försenat avsnitt. Förlåt.
Förlåt.
Jag blev förkyld på julafton.
Ja, men så deppigt.
Fast det var helt okej ändå. Ja. Men du vet, jag gick hela hösten och så kaxig. För jag vaccinerade mig mot covid. Jag vaccinerade mig mot influensan. Och jag bara, ingenting kommer åt mig. Jag bara, jag kände mig helt untouchable. Alla var sjuka till höger och vänster. Jag bara, nej, inte den här lulebon. Och så precis när Kalle och hans vänner började på julafton. Jag bara, fan, jag så kliar i skelett. Du vet, man får så här tandvärk i skelettet. Ja. Jag bara, det här var... Vad är det som händer nu då? Så klassiskt, man kör på hela hösten.
Exakt, typ första dagen också på ja. Semester.
Men det har varit helt okej. Jag hade feber en dag bara. Så att jag har inte alls legat däckad där som alla andra inom situationstecken.
Alltså det är så många som har varit så himla, himla sjuka. Ja.
Men så att det klarade mig ifrån. Men däremot så, och just i och med att man inte blir så däckad så kör man ju på.
Ja.
Och då blir man ju aldrig riktigt frisk heller.
Nej.
Men så att jag tar på mig den här veckans försening av avsnitt.
Ja, jag kan också ta på mig lite.
Berätta.
Ja, men det har varit en hektisk höst. Inte bara att jag har tagit över stallet här ju. Men jag håller också på att separera från barnens pappa.
Ja.
Så vi har liksom sålt hus och jag har köpt en ny lägenhet. Och nu håller vi på och packar. Och gud, jag blir yr bara jag tänker på.
Men mår du bra?
Jag mår bra.
Ja.
Det känns som rätt beslut.
Ja.
Och det känns skönt såklart. Sen är det väl klart att det är jobbigt. För det var inte så här jag hade tänkt mig att det skulle bli.
Nej.
Men det blir inte alltid som man har tänkt sig. Nej. Och jag tror att det här blir det bästa för oss allihopa.
Hur länge har ni varit tillsammans?
Nej, men 12 år.
Ja, oh, wow.
Har vi. Så det är... Nej, jag tror så här, vi träffades också, jag var jätteung.
Mm.
Och jag, ibland så kanske man växer ifrån varandra och ibland växer man ihop. Jag vet inte, men...
Men också skönt om man har gått och tänkt på en sån sak. För det är ju inte ett beslut man bara tar över en liksom, kaffe. Utan
nej.
Man går och tänker på det länge. Och då är det skönt att man bestämmer. Att så, nu blir det så här.
Ja.
Att då vet man.
Exakt. Nej men verkligen. Så det har ju så här, befrielse är kanske fel ord att använda. Men ändå liksom det känns lite så här som att man kan ta ett djupt andetag. Och att nu har vi ändå landat i det här. Att det här blir bra.
Ja.
Liksom. Så det känns okej.
Okay. Jag träffade Stefan här på parkeringen häromdagen.
Ja.
Det var så trevligt så.
Ja, ja nej, men vi är kompisar. Alltså, ja. Så det är ju, nu ja. Gäller det bara hur man ska teama ihop sig för barnens bästa i framtiden. Liksom. Och så är det ju. Vi har inte tyckt alltid lika när vi var ihop heller. Och det kommer vi fortsätta och inte göra. Men jag tror att det är bara viktigt att man kan prata med varandra. Utan
det har haft ganska mycket att göra under hösten när man drog.
Alltså gud, jag bara hoppas. Att, alltså det enda jag vill 2024 är typ... Lugn och ro.
Då är frågan så här. Hur blir du då när det är så mycket tagit över anläggningen? Gått igenom den här separationen? Ta alla de här besluten? Sover du som en stock? Eller ligger du vaken på nätterna? För det där tror jag är så olika.
Ja. Alltså jag är ju den här tänkaren. Som börjar, du vet, hjärnan börjar snurra på kvällen. Och man tänker ju inget smart. Man är inte ett geni.
Nej.
Klockan 11 på kvällen. När man borde ha somnat för en timme sedan.
Ja. Kul att du tycker 11 är jättesent. Crazy, man var 23:30.
Det är ju det. Men jag håller på att jobba med mig själv.
Ja.
Att jag ska kunna stänga av hjärnan. Jag brukar försöka skriva ner saker jag kommer på som jag tycker är viktiga då, liksom. Att jag skriver upp dem på en gång så att man kan släppa det.
Ja.
Och bara säga, det här kan jag fortsätta tänka på imorgon bitti när jag är pigg och har sovit, liksom.
Jag lyssnar ju ofta på kvällarna på en podd som heter Somna med Henrik.
Ja, jag vet. Du har berättat om den här, men jag tror ju inte på den.
Varför?
För att jag kan inte liksom varken lyssna eller jag kan inte bara somna.
Jo, prova honom. Jag säger till dig som lyssnar nu också. Du som ändå är i det här med poddar. Lyssna på Somna med Henrik. För han, det han inleder alltid med att säga är att det är som det är och det blir som det blir. Och det finns ingenting som jag, du kan göra åt det just nu.
Nej.
Och där som, alltså, för där du ligger, där och då. Du kan göra någonting imorgon, du kunde kanske gjort någonting idag. Men där du ligger nu och då.
Ja.
Nu och då. Här och nu menar jag.
Ja.
Så just nu kan du inte göra någonting.
Nej.
Och det är ett ganska bra mantra att få in. Och bara säga, nu det är som det är. Och nu ska faktiskt du sova.
Faktiskt. Så brukar jag också
prova tänka. Honom.
Ja, okej. Okay. Jag kanske ska ge en chans nästa gång.
Men du, Sylve kommer hit.
Ja, Sylve kommer nu.
Imorgon när det här avsnittet släpps så blir det imorgon typ.
Exakt.
Och ska ha kurs i två dagar. Vad ja. Ser du fram emot då?
Nej, men det är ju igångsättningskurs. Jag har inte riktigt hunnit rida här. För hästen har haft lite vila. Och sen har barnen haft lov och så ska man pussla ihop det. Du vet, det blir ja. Bara en stress överallt. Och jag har också känt att jag behövde... Så jag har faktiskt varit ledig ett par dagar. Inte ens varit i stallet. Och det var nog rätt behövligt. Så häromdagen låg jag i soffan till liksom klockan 3.
Bra.
Alltså jag gick inte ut genom dörren, jag gjorde ingenting. Jag gick från sängen till soffan.
Ja.
Det var helt sjukt.
Det var härligt. Ja, jättehärligt. Personlighetsförändringens alltså, år.
Verkligen. Men det ska bli roligt. Jag känner nu jag är sugen på att komma igång.
Yeah.
Och det blir också kul att Sylve kommer så att det blir liksom ordentligt.
Mm.
Det är också något jag behöver bli bättre på. Att jag rider mer ordentligt när jag rider själv. Inte fisrida ja. Som jag brukar kalla det. Utan,
jag tycker det är så kul. Vi var ju iväg på inomhusterrängträning. Jag la upp lite klipp från det på vårt Instagram-konto också. Nicky hoppade inomhusterräng med sin ponny för Lena Bredberg som jag har poddat med.
Ja.
Det var jättekul. Alltså den där ponnyn, jag älskar honom så mycket. Han är så fin.
Ja, men alltså, det såg ju jättehärligt ut. Och han bara öronen framåt.
Öronen framåt, ja. Glad, hoppar allt med. Hoppar det stora bordet, hoppar dröm, hoppar spetsen, hoppar kulverterna, hoppar häckarna. Och bara så här, och det är så härligt just... Du som lyssnar nu har säkert hört avsnittet med henne, hur hon är. Hon är så jäkla glad och peppig, Lena.
Mm.
Och just det här, så bara dundrar du på till nästa hinder. Och sen så säger hon, hennes mantra är det här att... Kör allt som du ska göra... Och ändra eller påverka. Det ska du ha gjort 25 meter innan hindret.
Ja.
Från 25 meter framåt finns det ingenting du ska eller kan göra. Säger hon.
Ja.
Hon bara stå still. Bara håll balansen. Var med hästen.
Ja.
Hon bara allt du ska fixa ska du. Hon bara galoppen ska du ha där borta. Eller det ska du ha där borta. Sen ska du bara 25 meter innan ska du bara hänga med.
Ja.
Och det är så härligt. Och hon också så här. Hon har så här släppt det här perfektionistiga. Och utan så här.
Mm.
Bara rid på och hoppa hindret.
Yeah.
Jättehärlig. Och jag tror bra kombination med det Sylve har.
Yeah.
Som är så himla noggrann.
Yeah.
Alltså jag tror att om man kan ta till sig de bästa bitarna av båda så tror jag att det är jättehärligt.
Precis. Men sen Sylve brukar också säga så här, hoppa där hindret står.
Mm.
Att det går liksom inte att hålla på. Och jag tror att han, det är lite samma egentligen. Ja. Ja. Att så här, rid bara fram till hindret. Ja. Och så hoppar man där det står.
Ja.
Och antingen behöver du inverka för att det ska gå av lite stort eller lite nära. Eller, alltså så här.
Ja.
Jag tror också man ska inte fokusera så mycket på den där avsprångspunkten. Nej. Det är som att den blir liksom, man blir satt av den.
Ja.
Och det är som att säga att så här, det kommer inte ske. Då är det klart att det sker.
Vi ska träna jättemycket i vår på bockar. Och så bara små sockerbitar med en bom.
Ja.
Bara träna avståndsbedömning.
Ja.
Det tror
bara
jag
hitta rytmen tror jag. Ja. Alltså, jag tror också att det är så bra. Man kan bara bocka eller bomma i någonting. Men bara liksom jobba lite med rytmen.
Ja.
Och jag tror man ska här, inte underskatta skritt och trav också.
Nej.
Att så här, pricka en bom i skritt och trav.
Ja.
Det är inte heller helt rätt. Nej. Och rida rakt träning innanför spåret och sånt.
Nej.
Nej, så det är bra. 2024 kanske blir grundridningens år.
Bra. Och apropå det så ska ni nu få höra. Vi träffade faktiskt på... allmän begäran eller förfrågan.
Ja.
Vi har ju fått önskemål från våra fantastiska lyssnare om att vi ska podda med en dressyrdomare.
Precis.
Så det gjorde vi faktiskt här tidigare i höst. Då träffade vi en kille som dömde dressyr.
Mats Eriksson.
Som var otroligt kul och trevlig.
Jätte! Han var tjusig! Ja. Han var härlig, positiv också. Han känns också som en energiknippe.
Verkligen. Han bröt, vad heter det, lite den här kanske förutfattade bilden av en dressyrdomare.
Verkligen, verkligen. Jag vill gärna åka till tävlingar som han dömer. Jag kanske är skitsträng på tävling.
Ja, här får ni höra.
Välkommen till ridklubben, säger vi till dressyrdomaren, ridläraren, seminassistenten Mats Eriksson.
Ja, tack. Oj, påläst där.
Hur är läget?
Tack, det är bra. Hur är du själv?
Ja, men det är bra. Ja. Jag känner mig så lufsig. Du är så himla tjusig. Ja. Direkt från domarbåset.
Just det. Har man klädkod, vet du. Får man se ut hur som helst.
Vad har ni för klädkod, dressyrdomare?
Ja, vi killar ska ju bära slips.
Ja, det är så.
Är det sagt?
Ja, från vilken nivå?
Nej, det är egentligen alltid. Sen Aha. vet vi ju själva, i ett kallt ridhus då får man ha mössa och täckjacka och hela ja. Balletten ändå. Men ofta är det på lite större tävlingar, så är det kostym och slips som gäller.
Tjusigt. Mm. Hur länge har du varit dressyrdomare?
Oj, jag tror jag började döma kanske jag var runt 25 eller någonting sånt uppe i Norrland.
Var är du från?
Östersund. Ah. Mm. Och sen har det liksom bara rullat på. Och så har jag tyckt då själv när jag slutade tävlingsrida så kände jag att jag vill ändå bidra till sporten. Så gick jag vidare som domare, så jag dömer även internationellt. Både unghästar och vanliga klasser. Då.
Och hur trillade du in? För du kommer från en travfamilj. Mm. Och hur då steget från trav till dressyr, hur gick det till?
Det var nog tack vare ridskolan i byn faktiskt, ja. Där alla kompisar hängde. Så hängde jag också där och då blev det ett intresse för att rida.
ÖFRK? Och
sen, ja, eller? inte första
De tävlade skedet. Vi mot, det är från Luleå, ja, så ja, vi tävlade mot ÖFRK.
Ja, nej, men ÖFRK blev min arbetsgivare sen i 10 år.
Ja, okay.
Men det här var innan då och då var jag lite lång och gänglig även då, som nu. Och kanske inte någon riktig talang för hoppning, så att då blev det intresserad mig lite för dressyr och lite fascinerad över också det artistiska som följer med ja. Dressyrsporten faktiskt. Så att då blev det.
Känns det viktigt att tävla dressyr själv?
Det tycker jag. För mig är det så. Det finns ju krav på att du måste ha ridit en viss nivå. Ja. Men du behöver inte ha ridit Grand Prix för att döma Grand Prix. Nej. Men för mig är det väldigt mycket värt att ha ridit Grand Prix också. För man kan känna in, man kan förstå, man kan värdera. Man kan liksom använda det på ett annat sätt med skalan, tycker jag. Mer förståelse. Så för mig har det varit viktigt. Och även att jag har tränarsidan med mig. Att jag har liksom både domare, ryttare och tränare. Jag har liksom fått den här helhetsbilden för sporten. Vilket gör att jag känner mig...
När börjar du handen på hjärtat bedöma ett ekipage? Är det någon rider in på medellinjen eller är det någon rider runt innan startsignalen?
Nej, alltså själva bedömningen är ju när du gett startsignalen och de kommer upp på medellinjen. Mm. Då börjar tävlingen. Men självklart tittar du på och sitter du som huvuddomare och tittar på ekipagen som kommer in. Då kanske det handlar mer om att se så att utrustningen är korrekt, att hästen ser okej ut, att det inte är någonting som påverkar uppvisningen innan, om man säger. Så visst lägger man ett öga på det, men man värderar ingenting. Utan det börjar när det börjar, när de vänder upp på medellinjen.
Men jag tänker också att det måste vara så svårt att inte bedöma efter namn. Är du med? Alltså, jag tänker så här, kommer Patrik Kittel in som man vet är jättebra, att då har man ju kanske bedömt honom förut, eller liksom. Mm. Hur gör man för att bara så nollställa sig?
Ja, utgår från hur hästen tar sig genom programmet, hur hästen fungerar helt enkelt. Sen är det så med de mer etablerade ryttarna, de har ju en väldigt hög lägsta nivå. Ja. Så det är klart att om de missar så kan de ändå liksom hämta hem det. En mer erfaren ryttare eller en häst som inte är så erfaren där det finns spänning som kanske ligger också i bagaget, då blir det svårare att hämta hem det. Men att namnet påverkar, det är ju lite en myt tycker jag.
Ja, det är det.
Jag, för mig är det i alla fall, för jag tycker ändå att det liksom, man dömer det man ser och sen som sagt är de ju ofta väldigt kompetenta, de som är där uppe i toppsporten.
Mm. Och var i ett dressyrprogram finns det liksom gratis poäng att hämta som folk missar? Om man nu drar ner nivån lite grann från Patrik och tänker på oss.
Ja, det viktigaste är ju egentligen att rida med precision. Många slarvar där och kanske vill ha lite mera action och försöka visa upp sin häst, så övergår det till spänning och så tappar man lite själva grundridningen i de lägre klasserna.
Tänker man genar ett hörn kanske?
Genar ett hörn eller ställer åt fel håll eller inte förbereder hästen genom rörelsen och så vidare. Det tycker man ofta ser på lägre nivå, att det brister där helt enkelt. Då. Så att mera precision och mera liksom förberedelse och mera
närvaro. Nu var det länge sedan jag tävlade i dressyr, men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så lätt att inte våga rida. Mm. Att man ville sitta still som en pinne och bara, jag vill inte röra mig,
inte röra mig.
Och så blev det pannkakor.
Så kände jag för 2 veckor sedan.
Ja, men så är det lite grann.
Istället för bara rida.
Precis, och man har ju vunnit många framridningar genom åren.
Ja,
man
absolut.
Tänker liksom, yes, och sen kommer man in och bara, nej, okej, det gick inte. Det är speciellt. Det blir ju en spänning och liksom en anspänning i sig själv att visa upp det här, men det har ju med rutin att göra.
Men sen tänker jag också att det kan ju bli att hästen kan ju kännas på ett sätt på framridningen. Mm. Och det kan ju ligga i ryttaren också såklart, att man rider på ett sätt i framridningen och blir spänd i banan. Men nu har jag ju då köpt en ny hopphäst som är jättekul att rida dressyr på. Så jag tänker att jag ska börja tävla dressyr och vara med på KM hemma då. Mm. Först det här var att man ska läsa dressyrprogram i livet. Det är inte helt lätt.
Jag tycker dressyrprogrammen har blivit jättekonstiga.
Tycker du?
Det är konstiga halva volter och ridvägar som inte riktigt finns.
Ja, det beror nog kanske lite på nivån också.
Jo, det är sant. Men de program jag har läst på.
Ja, mitt absolut. Program var ganska basic. Okay. Det var vänstnät igenom och sånt. Det där känner jag att jag har koll.
Ja. Programmen har ju ett uppgift på den nivån man visar upp det, att det ska liksom framhäva det som är bra och den nivån. Liksom. Det är ju en tanke bakom varje dressyrprogram. Ja. Det är ju inte bara så att man säger så här, nu ritar vi några vägar och så är det här med det så be, utan det är ju för att framhäva och förbereda också ridningen och liksom göra det på så bra sätt som möjligt.
Ja, jag tänker också sen när man fick protokollet i efterhand att där ser man ju ett litet kvitto på vad man behöver träna mer på. Men nu vart ju min häst lite liksom avstängd när det är andra gången i livet vi rider ett dressyrprogram och första gången han ser ett dressyrstaket och en domare och sånt. Så, och han var ju ändå inte tittig, vilket jag tyckte var härligt. Han var väldigt positiv. Ja. Så det känns så kul att liksom jobba vidare med honom. Kul. Men han var ju lite avstängd och jag då också, att man blir den här som gärna bara vill hålla i sig i sadeln och att det ska vara över. Men då är det liksom 5 minuter av precision. Mm. Alltså hoppa en bana, det är 60 sekunder. Man kan typ hålla andan genom hela banan och att det går bra. Men det är långt.
Det är långt och det händer mycket och du jobbar alla gångarter i hoppning, så galopperar du liksom. Det är inte mer än så.
Nej, man kan också göra det i korsgalopp, det går bra.
Det går bra att göra korsgalopp också, precis. Och det går bra att hänga lite på sidan också ibland.
Exakt, det går liksom inte. Så då insåg jag verkligen hur man måste liksom vara närvarande hela tiden och verkligen rida varenda steg liksom i varenda rörelse. Vilket också var lite en rolig utmaning. Men då blir det ju lite missar, såklart.
Ja. Det reder sig, ska du se. Med lite mer rutin.
Ja, men det är också svårt. Men jag tyckte det svåraste egentligen var från när man ska länga ut skritten lite och att de sänker halsen. Det tyckte jag var svårt. Och sen när man ska ta kontakt. För det är liksom 2 steg kontakt, trav, galopp. Det går fort.
Det går fort.
Har du något tips? Hur gör man? Jag tänker, där måste jag liksom
precis som jag sa innan, förberedelse. Ja. Att man verkligen, du måste själv ligga lite steget före så du inte tänker, oj nu är vi nu ska jag göra det här, utan du måste planera vägen precis som du gör i hoppningen och du vet antal galoppsprång kanske fram till ditt hinder och du vet vägen, det är precis samma sak att rida ett dressyrprogram, det är som att hoppa en bana, det är bara att det inte finns hinder, men man måste lika förberedd.
Så du tänker att jag ska påbörja nästa steg lite före?
I tanken, ja.
Det börjar egentligen.
Ja, precis, så att hästen inte blir överraskad utan att du liksom är så förberedd som du bara kan.
Ja, för det känner man kommer fram till bokstaven. Då hopp, upp med tullarna och så blir liksom...
Ja, precis. Och så kan det ju kanske bli ibland om man tappar kommunikationen på banan, så kan det bli liksom viss spänning i det. Men jag brukar säga att man försöker lära sig programmet också som vi bedömer det. Vi bedömer ju bedömningsgrupper. Många lär sig ju programmet bara som en slinga. Här börjar jag och här slutar jag. Och sen händer en massa saker på vägen. Men om du lär dig bedömningsgrupper, då kan du jämföra bedömningsgruppen som ett hinder. Okej, jag klarar hinder nummer 1. Inridning, halt, hälsning. Det är 1 betyg. Och sen är hinder nummer 2. Det är mellantrav. Ja. Så att man lär sig programmet lite mer utifrån vad vi sätter betygen också. Liksom. Som sjok, ja, precis. Aha. Istället för en slinga, för så upplevde jag det, så gjorde jag själv också i början.
Ja, så jag absolut. Ja, det kan jag skriva under på.
Och så blev det höger, vänster, dit ska jag. Och så,
precis.
Så titta på det, hur exakt punkt för punkt där vi sätter betyg och så vad ingår i det. Och så lär du programmet. För då är det lättare att hämta hem ridningen, och tappar du en bedömningsgrupp, ja, men då vet du hur nästa ser ut och var den börjar och slutar, och då är det mycket lättare att komma tillbaka.
Ja, så man ska försöka vara så bra som möjligt i bedömningsgruppen, tänker jag.
Ja.
Och ska man göra en liten miss, då är det däremellan. Mellan bedömningsgrupperna.
Ja, det ingår ju alltid någonstans, oftast. Ibland kan det finnas lite så här tomma öar faktiskt, där programmet inte ringar in om det händer ett misstag. Och då får man ju som domare väga av. Ja, men det kan vara till exempel en transportsträcka som inte finns angiven i programmet exakt att här händer det. Det finns faktiskt. Och då får man liksom värdera om det skulle hända någonting just där.
Bra att veta. Vad tycker du är roligast att döma då?
Menar du nivå eller menar du... Ja, jag tycker alltid är roligt att döma. Jag har liksom ingen... en favorit egentligen. Sen är det kul, väldigt roligt det som vi gör och dömer unga hästar. Det är ju liksom framtiden. Och det är ju lite en annan typ av bedömning än den normala bedömningen, om man säger. För där värderar man ju kvalitet på gångarter och framtidsutsikter. Så att det är ju häftigt att få se de här riktigt fina unga hästarna.
Det känns som att unga hästarna idag är lite för bra.
Ja,
det är så väl... Så missförstår mig rätt. Förstår jag menar? Det känns som att de är så otroligt i liksom... Men det är också... De är ju mycket bättre än vad jag och mina hästar är. Liksom.
Men aven har också gått väldigt mycket framåt. Jo. Den hästen man hade förr i världen, den har man ju inte längre. Utan nu är det ju liksom känsligare hästar, rörligare hästar. Så att det tror jag har med saken att göra.
Och ni har, har ni liksom hållbarhet i er liksom tanke i bedömningen också?
Du tänker på hästarnas hållbarhet?
Ja, jag tänker att de har ju blivit lite mer överrörliga. Mm. Och...
kanske inte just där och då. Sen en överrörlig häst är ju inte alltid en fördel. Därför de ska ju också kunna visa att de kan bära upp sin kropp. Det gäller ju inte bara att skjuta på kroppen. De måste ju också bära upp kroppen. Ja. Och överrörliga hästar kan ju ibland kanske ha lite svårt med det. Att hålla balansen när man börjar med samlingen helt enkelt. Så att på så sätt kan man ju... vi medvetet sitter vi inte och tänker, det här är en hållbar häst eller inte, det är inte vårt jobb, men man kan ju tänka liksom längre framåt, hur ska den här hästen utvecklas och vad kan det bli av den, och då känner man, oj, den här behöver mycket styrka, eller det här kan det bli kanske svårt med samlingen längre fram. Sånt kan man ju liksom lägga på minnet lite grann själv och tänka kring, men det påverkar inte bedömningen, det gör det inte.
Och hur mycket kan en domares personliga smak spela in?
Ja, det är klart att det finns en viss...
du är förtjust i en viss typ av häst? Eller?
Ja, kanske inte just min egen personliga smak, utan då har det ju också, då vilar det ju på det fundamentala, så att säga, vad vi har att värdera oss efter. Vi är ju ganska strikta riktlinjer och vad ska ingå ett betyg och så vidare, och vi har ju täta fortbildningar och en lång grundutbildning, så att det, sen kanske man kan tilltala sig av vissa saker, och det beror ju också på vilken plats du sitter på. Om du är fler domare och vi sitter spridda över arenan, så kan man också uppleva en sak eller en rörelse på helt olika sätt. Men det är klart, man kan ju... ofta är det så där, gillar man en häst, då gillar vi nog den hästen allihopa. Mm.
Så kommer ni in på en svart häst, har man ett litet pluspoäng då?
Ja, på prisutdelningen nyss var det bara svarta hästar. Så där kanske var pluspoäng, men det börjar bli väldigt mycket svarta hästar.
Alltså jättemycket, ja, jag tänkte på det faktiskt också för ett tag sedan. Det känns som att ska man ha en dressyrhäst, då ska man leta efter en svart.
Ja, precis.
Men på tal om det, vi fick en lyssnarfråga. Och då skrev Malin, varför dömer ni så olika ibland?
Lite det jag sa innan, beroende på var vi själva också sitter. Du har en helt annan vy om du sitter till exempel på långsida jämfört med kortsida och kan se och uppleva saker på ett helt annat sätt. Och det är också själva vitsen med att sitta på olika placerad. Och man brukar säga så här att det finns en normal gräns inom bedömningen på ett ekipage som kan vara 5%, och det är liksom acceptabelt. Är det mer än 5% skillnad, då måste vi diskutera kring det och varför vi har hamnat liksom...
på alla nivåer.
Alla nivåer, ja, precis.
Okej, det visste inte jag.
Nu är det på lägre nivåer, är det oftast ensamdömande domare, liksom, så att säga. Men då är vi skyldiga då att samtala kring det. Och det finns ofta skäliga förklaringar, kanske att man har suttit på långsidan och tyckte att en häst kanske var lite kort i nacken, eller att man tyckte i en längning att det påskjutet inte var jämnt. Eller, alltså då är det mera sådana faktorer som kanske mer än grundläggande rörelserna som gör att man separerar betygen lite så, att man hakar upp sig på någonting eller vad man ska säga.
Och pratar ni, är det bara ni domare som pratar om det? Eller pratar ni vidare till kanske det ekipaget som ni har bedömt?
Det är alltid fritt fram att komma och prata med domarna efter klassen. Okay.
Men om man är snäll.
Ja, precis. Nej, men då är det efter klassen, som sagt.
Ja.
Så att man inte kommer i någon paus eller någonting sådär, utan klassen måste vara avslutad. Det är gärna att man också tar med sig sitt protokoll. För att säga att du har dömt 40 ekipage, så kanske inte är jättelätt att komma ihåg vad som hände just på den linjen där och då. Så att man tar med sig sitt protokoll och får jättegärna komma och fråga.
Våga folk det?
Det händer väldigt sällan, skulle jag vilja säga.
Det känns ju dumt om det ändå är gratis och fritt fram.
Ja.
Alltså...
eller också är det så att protokollet säger... sanningen, så att man känner sig nöjd med det. Men ofta är det ju så, om folk kommer fram, då har man ju undrat om det är skillnader liksom, mellan oss domare i procent. Då händer det, men det är sällan faktiskt.
Men när om ni pratar ihop, ni märker att vi har dömt lite olika, vi ska prata ihop oss om det här.
Mm.
När händer det? När ritten är klar, innan nästa ekipage?
Nej, när klassen är klar.
Och då kan man ändra då?
Nej.
Det är som det. Precis. Det är bara att ni måste prata.
Enda gången man ändrar betyg, det är om det är internationella mästerskap. Då finns det någonting som heter JSP, det är Supervisor Panel. De kan gå in och ändra liksom, och se att den här domaren såg faktiskt inte att den här hästen var kort bak i ett byte eller någonting, och då kan man gå in och ändra. Men det är bara på den enda nivån, annars så ändrar man ingenting utan lagt kort ligger. Ja. Och du kan heller inte som ryttare överklaga dombesluten. Utan dömt är dömt. Och,
och sen kan man bara diskutera. Vad var det
sen kan man diskutera.
Hur kan jag ta med det här till nästa?
Exakt. Men vi försöker också i kommentarerna väga samman vår upplevelse av den här ritten och där försöka förklara liksom, att det är det här som vi vill se mer utav, eller det här gjorde du bra, och så att man liksom, värderar ett allmänt intryck helt enkelt. Då
tänker jag direkt så här. Att om vi till exempel nu ska rida snett igenom med ökad steglängd, då tänker jag att man måste göra den vägen bra i början. För sen är ju du på väg till nästa sjok, liksom. Är du med?
Mm.
Alltså jag inledningen måste, på varje sjok
som är viktigast.
Absolut. Dels för att hästen och du själv ska vara förberedd. Men sen gäller det också att fullfölja rörelsen. Så att är det till exempel ändå att du ska länga steget så måste du komma igång bra. Men du måste också bibehålla det bra.
Ja.
Och just när vi pratar längningar, ibland så är det längningar utan egna betyg för övergången. Och ibland så är det längningar med separata betyg
för övergången. Det hör jag mycket jag måste lära mig om programmen.
Man måste läsa protokollen ordentligt.
Alltså. Ja, men det är så. Då får övergången ett eget betyg. Hur kommer du igång? Hur kommer hästen tillbaka? Ja. Och så är längningen ett eget betyg. Eller också sitter allting ihop.
Ja.
Då är det ett betyg för hela.
Ja, precis.
Om man tävlar på sån nivå så att det inte sitter domare på långsidorna, utan det sitter bara på kortsidan.
Mm.
Hur mycket ser ni av ytterskänkel?
I hörnet.
Det är klart, man kan inte se allt. Nej, så är det ju. Men man ska ju försöka som arrangör när man har klasser med tre domare att placera en domare på långsidan också för att täcka in. Sen kan det vara saker som gör att man har ett ridhus eller ridbana som inte, det funkar inte på det sättet. Och då får man ha tre domare på kortsidan om man behöver ha det.
Men om man är ensam då? Jag tänker att då finns det lite som jag. Jag rider bara där det är ensamma domare och dömer. Där finns det ju lite kryphål, kan jag tänka mig att jag kan.
Vi försöker bara hitta vägar ut.
Vad vill du ha för tips? Gör rätt istället.
Det är jättesvårt.
Jag måste bara kolla. Jag försöker kolla på din hemsida lite. Du är dressyrdomare.
Ja.
Och är du ridlärare nu också?
Ja, jag jobbar som tränare och jag jobbar bland annat på Ridskolan Strömsholm.
Hur mycket fest att du hade? Okej, hur mycket är du där då?
För du har varit där heltid i 5 år.
Ja, precis.
Men och du sen, är fortfarande kvar där nu?
Ja, sen jobbar jag ett litet mellanår på 14 år. På Svenska Ridsportförbundet. Där jobbar jag som elitsamordnare för dressyrens landslag. Så där har jag varit i ett antal år som sagt. Och sen så bestämde jag mig då för att jag ville bli tillbaks lite från kontoret och ut i verkligheten igen och kände då att jag har haft en egen firma hela tiden på sidan om mitt arbete och tänkte att jag jobbar lite som egen nu. Så jag har lite konsultavtal och sådär och jobbar som i huvudsak som tränare.
Och lite uppfödare eller?
Lite uppfödare också, ja precis. Har några ston i avel och egen seminstation och seminera själv. Och...
Så liten! Jag har liten, jag har ett föl.
Nej, men det är ett intresse som jag alltid haft. Det kommer nog via min familj som födde upp några travhästar. Jag tycker det var väldigt fascinerande. Mm. Så det har jag hållit i.
Men fölen, har du kvar dem och vrider in dem? Och
några har blivit
ut,
kvar och några säljs ganska tidigt faktiskt som föl. Så att, jag har några fina nu om ni vill ha några.
En svart? Jag bara har en svart.
Nej, faktiskt ingen svart.
Nej, men gulliga på hemsidan.
Jättegulliga.
Det är en tögullig som jag såg. Men jag har inte plats med något föl.
Nej, tråkigt.
Det står inte så. Ja, eller bra.
Men när du jobbade på Strömsholm de 5 åren, vad var din arbetsuppgift?
Jag jobbade i huvudsak som stallförman. Såg till liksom att eleverna hade stöd i stallarbetet så att säga och att hästarna mådde bra och att jag hade också en del undervisning.
För jag har precis tagit över en verksamhet med ridskola och privatuppställning.
Wow.
Och jag tänker att här kan jag få mycket bra tips.
Wow.
Har du något? Eller många bra tips?
Nej, var bara tydlig.
Ja. Det känns ju som att kommunikation
ja,
är en utmaning.
Kommunikation och att alla vet spelreglerna. Liksom. Då mår hästarna också bra. Att det är givna rutiner och att det är, liksom, ja, det är så här vi gör det på det här stället. Att det är vedertaget och uttalat. Då brukar det gå galant.
Alltså det uttalat tror jag är lite av en nyckel.
Mm.
För det är väldigt mycket, jag ser inte nu specifikt stallet, men överhuvudtaget när man så här, du borde förstått att alltså det kommer att ta upp på ett samhällsnivå i hela Sverige överhuvudtaget.
Mm.
Alltså du borde förstått att det är så här. Mm. Eller det borde kunna lista ut själv. Och det är svårt.
Ja, det är svårt.
När man är många.
Så är det. Och det spelar ingen roll
vad man kan vara, desto mer uttalat det kan vara, desto bättre.
Det spelar ingen roll vad du tycker att du har förmedlat och mottagaren inte uppfattar det.
Nej. Liksom. För all kommunikation sker på mottagarens förutsättningar.
Exakt. Mm. Nej, men det kommer du fixa.
Tack.
Det kommer gå galant.
Nej, men jag tycker att det är väldigt roligt. Ja. Jag tänker att jag kommer lära mig mycket.
Mm.
Jag försöker vara liksom öppen i sinnet och också ta till mig av kritik. Eller liksom, jag tänker att jag vill ju bli bättre.
Mm.
Men jag har insett där att kommunikation är ju svårt. Mm. Och så är det också svårt för att vi alla... men alla är ju olika och kan olika.
Mm.
Så vissa saker som kanske är självklara för mig är ju inte det för alla andra.
Nej.
Så där känns det också viktigt med kommunikation och att man hela tiden försöker dela med sig av sin kunskap Och att jag försöker lära mig mer hela tiden också. Liksom. Mm. Tänker jag. Men det, ibland tänker jag att 80 hästar hade varit jättelätt. Till alla människor som kommer till. Det är oftast det som är det svåra.
Ja, det är faktiskt så. Det är faktiskt så. Hästarna är ofta det lättaste.
Ja, men och de är... har man bara bra rutiner. Då känns som att hästarna...
Då mår de bra.
Ja, och då blir de också väldigt lätta att hantera. De vet vad som förväntas av dem egentligen. Liksom. De vet när de får mat, de vet när de ska gå ut och in i hagen. Och då hänger de på. Liksom. Mm.
Hur ser det ut för svensk elitdressyr nu?
Jo, jag tycker det ser bra ut. Nu är jag kanske inte lika innanför skinnet på sporten bröst på den sidan när jag lämnade förbundet. Men det finns ju många, många bra hästar och många bra ryttare. Sen kanske återväxten skulle kunna vara ännu lite större, om man säger. Men vi vet ju allihopa att det är liksom en tuff bransch. Det kräver mycket resurser. Nu pratar jag inte enbart om ekonomiska resurser. Du kan ju liksom... ha bra förutsättningar ändå, att du får rida bra hästar och så vidare, men det krävs ju ett 100% engagemang verkligen. Och tittar man på de elitryttarna som vi har i toppen idag, så är ju många utlandsbaserade, just för att det är ett annat utbud av tävlingar. Internationella tävlingar ser ut självklart lika för oss svenskar också, men det finns ett helt annat tävlingssystem till exempel i Tyskland, och mera kanske lätt att komma ut och rida på nya hästar och ta fram nya hästar. Liksom en större och bredare marknad, och framförallt så är det ju liksom en riktig yrkesroll. I Sverige är vi fortfarande kvar lite på hobbynivå. Jag säger inte att det är fel, absolut inte. Men tittar man på till exempel Holland och Tyskland, så är det ju verkligen, man lever ju på det här då.
Ja, men precis. Och det är väl inte på hobbynivå för att man rider sämre eller tävlar sämre. Nej. Utan det har väl att göra med hur man ser på rid. Alltså att,
ja,
att man inte tänker bolag och att man inte tänker... Precis. Att man inte bolagiserar det.
Nej, exakt.
Att ha en hobby. Ett arv av det.
Ja. Men det finns ju många duktiga svenska, nu ska jag kalla det hobbyryttare, jag vet inte om det blir så bra namn, men som ändå haft fina framgångar och också rider mästerskap. Så att det ena utesluter inte andra, och det är absolut inte omöjligt. Men det är lite intressant när man tittar just på vår egen svenska elit, att de baserar sig ofta utomlands. Mm. I och för sig är det ganska mycket så i andra idrotter också. Men ja, det är lite en...
Vem är den roligaste som du har fått döma?
Tänker du på något namn eller vad tänker du på? Eller? Jag kommer ihåg en ritt i Danmark. Det var Daniel Backman Andersen, den danska ryttaren, som red en Grand Prix special på Don Olimbrio från Blue Horse. Och den, ja, det kommer jag aldrig glömma. Det var så fin ridning. Och det var liksom så, man fick verkligen ge betalt för det man upplevde. Och där kan man verkligen snacka om det jag var inne på i början, med hur man förberedde hästar. Det var som en resa, hela programmet. Det bara liksom flöt på. Och det var väldigt häftigt att fördöma det.
Gud, vad häftigt. Hur många procent fick han? Kommer du ihåg?
Ja, över 80.
Ja. Började du aldrig gråta när du ser en vacker ritt? För det gör jag.
Nej, jag vet inte om det ser bra ut om domaren börjar lipa mitt i ritt. Och sådär. Men visst kan man bli berörd. Det är ju en upplevelse. Visst,
ja, men jag tycker att det är så liksom vackert att, med dressyr ibland. Och när man ser att det bara, det är coolt. Liksom. Jag får gåshud.
Ja, och det kan man få som domare också. När man ser det totala samspelet. Och det är klart att man blir berörd av det. Men du är ju där i en roll.
Ja, du ska göra ett jobb.
Ja. Gör ditt jobb.
Du låter inte känslorna styra, så att säga.
Nej. Sen tror jag känslor är viktigt i den här sporten. Alltså vi jobbar med hästar. Vi jobbar ju med berörs av känslor hela tiden när vi umgås med djuren och människorna.
Ja.
Så att det är klart att det finns där någonstans. Jag tror man måste ha en viss nivå av känsla inblandat i det. Men sen måste du ändå vara konkret i din roll som domare.
Jag förstår det som att det fanns en diskussion om att korta ner programmen tidsmässigt för att göra en mer publikvänlig.
Ja, man har gjort försök i världscupen till exempel att hitta på ett kortare program, och det har inte varit jättepopulärt hos ryttarna, utan där ville man ha att det vanliga, för att där kan man ju liksom visa upp, och man är också rädd lite grann för att man kanske gör för mycket kommers av dressyren, att man tappar liksom ursprunget och syftet med det, att det är väldigt grundläggande, och det är väldigt att man ska visa alla gångarter och det ska visas i båda varv, och det ska vara, och det kan jag hålla med om, att det är liksom det egentligen bygger på. Och sen det är klart det ska vara attraktivt publik också, men då kan man också fråga sig, vilken publik vill man attrahera, för det finns ju redan en stor gruppering människor som är intresserade. Och sen har man ju lyckats göra lite på andra. Man har ju förfinat resultatdelen till exempel. Resultaten kommer ju väldigt, väldigt snabbt nu.
Ja, man kan nästan följa live.
Ja, du kan följa live. Du kan också själv döma under ritten med, internationellt med något som heter spectator judging som du laddar ner och så kan du själv sitta och döma.
Som läggs upp någonstans som ryttaren sen får allas totala...
Ja, det presenteras tillsammans med domarnas resultat.
Gud, vad läskigt.
Fast då är det en grupp liksom. Det står inte Gry har gett det här.
Nej, för då brukar det stå domarnas resultat och publikens resultat. Ja, på Friends.
Det här har jag aldrig tänkt på.
Jo, men det gör det på Friends.
Ja, så man försöker ju hitta liksom lite ny modernitet. Men jag tror att grundinställningen för sporten som helhet, den tror jag är lite, den är som den är. Och ni vet ju själva det här, bara att ta bort hatt och sätta på hjälm på ryttarna. Det var ju inte riktigt, alla var inte...
Varför är det så jäkla konservativt? Är det inte så också på hoppryttarna när de står på prispallen så ska tjejerna ska ta av sig hjälmen med killarna? Nej, killarna tar av sig hjälmen och tjejerna ska ha kvar den.
Yeah.
Alltså, det är så tramsigt så att... Mm. Va?
Ja.
Lös det här.
Okej, okay. I fix it.
Men varför är det så himla trögt?
Jag vet inte, det är väl också en, hela sporten grundas ju verkligen på historiska fundament, om man säger det, och i och för sig alla idrotter, men vi har ju också det här djuret att ta hänsyn till. Mm. Och ibland tror vi att vi kan inte göra för mycket förändringar, utan vi måste göra det vi gör på bästa sätt för hästarna. Och man kan inte liksom poppa till det hur mycket som helst.
Nej. Men hur togs du emot i dressyrvärlden som kom från trav?
Bra, alltså när jag höll på med travet var jag så himla ung, om man säger. Så att det var ju mer en liten fluga där ett tag som jag hamnade i travsvängen också. Men jag tycker det var jättefascinerande sport. Och det kan jag tycka än idag, även om jag inte är involverad i den på samma sätt. Men nej, men det är... Dressyrvärlden har tagit emot mig bra.
Ja, bra. Vi har en till lyssnarfråga.
Ja.
Vilka delar är ryttare generellt mindre bra på? Generellt heter det.
Ja. Alltså, vilken delar?
Ja, vilka delar är ryttare generellt mindre bra på?
Menar de i program?
Jag tror att det är tävling.
Ja, dels är det precisionen som vi pratar om. Att brister i precisionen, då brister det ofta många gånger i förberedelsen. Och då blir det liksom lite, vad ska jag säga, det rullar på. Du kanske tappar mer och mer av att du inte är tillräckligt förberedd.
Ja.
Att du liksom får följande misstag av att
det blir halvdant,
lite halvdant. Liksom. Alltså, kanske blir längre väg också att ta sig tillbaka och hitta tillbaka. Så det är väl det fortfarande som jag tycker. Sen är det ju ofta det vi pratar om i dressyren. Det känner ni säkert till, om hästens form och hästens kontakt. Det är ju liksom lätt att tycka om det. Och där kan man ju också säga då att visst, många hästar kanske ibland är lite starka i kontakten och kanske inte bär halsen själv och verkligen liksom jobbar i en ändamålsenlig form. Och det kan bero på många olika orsaker. Dels kan det vara att ryttaren inte har förmågan att visa upp hästen på rätt sätt, men det kan också vara att det kanske är spänning involverat, det kanske är att hästen inte är stark nog, eller det kanske är att den inte är klar för uppgiften. Att den inte orkar helt enkelt bära där. Så det är ju också att tänka på det, att hästarna verkligen är lösgjorda och att de visar att de är en trevlig form.
Okej, ska vi nörda ner oss i kontakt bara en liten snabbis?
Gärna. Mm.
Det är ju så svårt.
Mm.
Jag har en ung häst.
Mm.
Hon vill inte ha kontakt.
Nej. Och så kan det vara.
Hur gör jag då?
Och det är det här som är lite komplext, därför att jag tror
kan
att...
du beskriva känslan? Vad är det du känner när du rider? Förlåt.
Nej, men hon går gärna i liksom en bra form och bär sig själv och nosen framme om jag har lite glapp i tygen.
Mm.
Men så fort jag vill ha lite mer kontakt, att jag vill att hon ska ta stöd på bettet, då går hon antingen bakom hand eller blir slå sig fri.
Mm. Det är en unge, sa du, eller?
Ja.
Ja. Och det är ganska klassiskt det här att hästarna inte orkar riktigt med kanske att hitta riktningen och bära upp. Och det enda att göra där, det är att jobba med övergångar och känna efter att du hittar läget mellan framåtdrivande förhållande hjälper som gör att hästen lär sig att gå fram till handen. Ibland måste man erbjuda stöd till en häst som kanske sviker stödet så att den känner att jag finns här. Men sen får du vara väldigt, väldigt vaksam på att när hästen börjar förstå att den kan sträcka, då måste också eftergiften komma med. Men så att man inte liksom försöker kanske gasa på i ett högre tempo eller jaga kapp den här eftergiften, utan jobba istället, kanske skrittra av övergångar och bara låt hästen hitta sin balans. Ofta är det det som det brister i.
Jättebra, då ska jag göra det när jag kommer hem. Men det är svårt med kontakten, tycker jag.
Det kan vara svårt.
Med den äldre hästen nu som jag ska börja tävla dressyr på, det är inte alltid helt rätt när den ska skritta på lite långtygen när man ska ta kontakt igen. Mm. Det är ju gärna att de kanske vill slå sig lite fria i början.
Mm. Och då sitter det mer i lösordheten och den här effekten av att hästen måste lära sig att gå fram till handen. Att den ska vara trivsam i handen.
Ja.
Och där kanske man som ryttare då blir lite orolig att parera med händerna och hästen inte tillräckligt lösgjord eller framme för hjälperna, då blir det en spänning istället. Men kontakt är ju väldigt enkelt också att på något sätt kritisera, därför att alla kan ju se om en häst är övertygen eller bakom hand eller att den är kort i form eller någonting. Det är ganska enkelt att titta på det. Det kan nog allihopa gå in och säga att den här är kort eller lång i formen och så vidare. Men man får tänka så här, att kontakten är ett resultat hur hästen jobbar överlag.
Ja, det är inte bara halsen man tittar på.
Liksom. Nej, och där är också lite medskick till ryttare att man måste känna liksom att hästen ska ju vara framme till handen, inte nere på handen.
Nej.
Och det är en väsentlig skillnad om man tänker om nosen är framme eller om nosen är nere.
Kändes det inte som att det kom en trend för några år sedan också att alla hästarna skulle gå väldigt hög och väldigt ihopdragen form?
Ja, vi har ju haft lite...
Alltså, nu tänker jag bara på hals och nacke då. Alltså,
ja, formen. Och det är väldigt mycket fokus på hals och nacke som jag sa där. Men det kanske också är lite, vad ska jag säga, efterdyningar av den här rollkur-trenden som vi hade då.
Ja.
Den träningsformen som idag tycker jag verkligen har minskat och jag kan liksom inte... känna att det är någon som aktivt brukar den. Förut var det liksom att titta på oss vid rider rollkur. Det var liksom det nya trendiga som holländarna red. Men idag känns det inte riktigt så på samma sätt.
Spännande. Okej, en fråga till då. Får man avdrag om man smackar på hästen på banan?
Ja.
Vad är det, minuspoäng eller är det bara att man får sämre betyg?
Man drar av ett poäng från, tänker jag, 8 så får du 7 för att du smackar.
Okej, som jag gör uppe i hörnet. Då hör du inte det.
Nej, det beror på.
Om du har ryggen mot. Vi försöker bara hitta smithål hela tiden.
Jag säger det igen, gör som du ska.
Men ibland kanske man bara behöver lite hjälp.
Jo, men det är klart att det händer. Och ibland sitter man också som domare kanske i en bil eller du sitter i en kur och då hör du inte eller det blåser.
Perfekt,
ut,
jag ska kolla så att det är bildomare. Eller...
Men när vi uppfattar det
så
är det ju en förstärkningshjälp så att då ska man dra av.
Om min häst fattar fel galopp och jag, är det bäst att byta galopp då?
Nej.
Eller sakta av fattande
galopp? Sakta av fattande.
Varför?
Därför att det kanske inte ens ingår byten i klassen.
Ja, men det ingår inte ett fel galopp heller.
Nej, det är i och för sig sant. Men du ska visa att hästen kan fatta korrekt galopp.
Ja, okay.
Det är där det har brustit att hästen fattade fel galopp. Då
så
måste ta ner.
Jag tänker att jag får pluspoäng om jag kan göra ett byte också.
Byte bara.
Exakt.
Nej, tyvärr.
Okej, okay, men det här är typiskt bra att veta.
Men för galoppfattningen är ändå körd. Då är det ju själva galoppen sen som ska bedömas. Så kanske man bara får bättre flow om man bara byter.
Ja, men du ska ju visa att du kan fatta galopp. Okay. Ibland kan, okej, du kanske inte hinner. Eller så känner du så här, nej men jag...
Eller hästen
jag,
har bytt redan
ja,
innan
precis,
jag...
Ja, precis, jag kör på det här och då är det som det är. Men är du med och du hinner, om hästen fattar fel, då måste du bryta och fatta rätt. Liksom.
Om jag rider fel väg, vart liksom, då blåser ju domaren och säger någonting att det är fel väg.
Mm.
Och vart börjar man om då?
Där bedömningsgruppen där det blev fel.
Och om jag inte kommer på vart jag ska...
Då talar domaren om det för dig.
Är det så?
Ja, då kan du få hjälp. Absolut.
Det visste inte jag.
Jo, då kan vi säga så här, vänd tillbaks till ko. Ja, precis.
Ja.
Så att då är det så där. Och felridning kan ju vara väldigt kostsamt. I vissa internationella program så är det 2%, inte 2 poäng. Så säg att du rider... Slutar...
Det är ändå på så hög nivå som det sker att man rider fel också, tänker jag.
Och, precis.
Jag tänker 2%. Att det bara är jag.
Sen kan det vara felridningar som man bedömer då som domare att det har ingen riktig betydelse. Det kan vara så här, säga att det är skritt och du skrittar till fel bokstav, men det har ingen betydelse för nästkommande bedömningsgrupp. Då kan det vara så att man väljer att inte blåsa, för det kommer ändå inte störa, men du informerar ryttaren efteråt och säger, vet du vad, här red du faktiskt till fel bokstav, så vi var tvungna att dra här, men vi blåste inte, för det påverkade inte uppvisningen i övrigt där.
Nej. Vilken, vad är svårast att bedöma i ett dressyrprogram?
Det enklaste att döma, jag vänder på frågan, det är ju när allting är bra.
Ja.
Alltså bra är alltid lätt att döma. Det kan också vara lätt, ska jag säga, men om det heller inte funkar så bra, där det är mycket fel, då kan det också vara lätt att ta på felen, om man säger.
Ja.
Men sen är det här lite mellanskiktet.
Ja, när det är okej.
Liksom. När det är okej, ja, och liksom premiera rätt saker där och dra av när det inte är bra. Men ibland kan det vara saker som händer, också extrema situationer. Hästar som blir spända, ställs på bakbenen, vänder runt och man ska tänka, oj, gjorde ryttaren en volt? Blev det fel ridning nu? Eller vad händer? När det liksom blir suddigt mellan bedömningsgrupperna för att det trasslar för ryttaren,
ja,
då får man liksom verkligen tänka till och försöka värdera, är det 2 eller 3 eller 4 den ska ha där.
Ja.
Så att det kan vara svårt ibland och när det händer väldigt mycket väldigt fort.
Och på tal om det då, vad har du för tips om en häst, om jag vänder upp medlinjen och jag känner att så här, den vill ju inte gå rakt fram mot domaren, den tycker att domaren är det läskigaste som finns.
Mm.
Oftast upplever jag att det är mot domaren som är det svåra.
Mm.
Hur ska jag tänka och hur ska jag liksom jobba med min häst för att kunna ändå fortsätta?
Framförallt när du tränar hemma, att använda dig av linjer som kommer bort ifrån sargen, som kvartslinje, medellinje, och att du liksom känner att du... Och ofta är det så här att man rider som det är på tävling, att man rider in och så gör man halt och så rider man iväg igen. Det kanske är så bara att du ska rida hela medellinjen utan att göra halt, så att du liksom främjar det här att hästen lär sig att spänna av och komma fram till punkten där den faktiskt ska komma till.
Ja.
Och sen när du känner att den bjuder, det flyter på bra, då lägger jag in halten, så att du skapar liksom förtroende för det. Händer det på tävling om du känner så här, nej, nu börjar hästen att backa eller stå emot och den vill inte gå fram, då får du ta det liksom så lugnt som möjligt. Ibland är det bättre kanske att vingla lite granna och vara lite tveksam och få en sexa än att försöka rätta till allt, få ännu mer spänning och du får en miss och du hamnar på en 3 eller 4.
Böja av lite.
Nej. Nu är vi där igen.
Jag tänker hur jag ska göra om det blir så.
Ja. Nej, men
då
får försök.
Man bara lämna den bakom. Så bara, lite så, vingligt, ja. Skit i det och så bara kör på nästa lite istället.
Men jag tänker att man vill komma fram. Om hästen, vissa hästar har man ju sett, de vänder ju. De vägrar ju.
Så kan det vara. Du kanske få hålla emot lite med skänken för att du ska komma dit du ska. Och ofta är det så att kommer du inte hela vägen fram dit du ska vända, ja, men då får du också böta lite grann för nästa bedömningsgrupp. Du kanske inte ens kommer ut i första hörnet eller hästen trycker emot skänken i första delen av längningen och så vidare. Så att, men det är sånt som händer. Men det viktigaste är att försöka öva så korrekt som möjligt och skapa förtroende.
Ja.
Faktiskt. För dressyrdomarens roll är att utvärdera utbildning, kan man säga.
För jag tänker också, eller jag har tänkt mycket på det, eftersom att det är en hopphäst som jag tävlar dressyr på nu. Så fort man vänder snett igenom, då vill ju den bli galopp av sig själv. För att den tror att den ska göra det. Och då har jag min dressyrtränare pratat mycket om att vi inte ska göra där det förväntas göra. Alltså, eller om man ska vända snett igenom i trav, då är det oftast också en ökning av traven. Och att man kanske inte gör det då på den linjen.
Nej.
Hur tänker du kring?
Nej, men det är helt korrekt tycker jag.
Ja.
Att man också, som jag sa innan där, växlar lite linjer och känner liksom att samarbetet fungerar.
För man vill ha hästen på mina hjälper, inte precis. På vad den tror. Nej, att ska exakt, ske. Liksom.
Exakt. Ofta är det så att man gör sina ökningar snett igenom.
Ja.
Och hästen känner liksom, och nu är det säkert det här som förväntas utav mig.
Ja.
Välja andra linjer eller öva lite på andra sätt. Liksom. Sen måste du självklart öva som det är i programmet också, så att du får in feelingen för det. Men att hela tiden göra på samma sätt, det kan också göra att det blir förekommande.
Om man ska titta på någon som tävlar dressyr, finns som inspiration. Vem tycker man ska hålla ögonen på nu?
Det finns ju internationellt flera stycken. Jag tycker till exempel Jessica von Bredow-Werndl från Tyskland.
Jättebra. Ja. I Frankrike, det var då jag grät.
Ja, då grät du. Nej, men det är liksom så mycket harmoni och Charlotte Jardin, Katrin Dufour. Det finns många duktiga ryttare. Vi har svenska ryttare också som är väldigt duktiga. Therese Nilshagen som kan visa väldigt fin harmoni och ett väldigt fint samspel. Det är det dressyr bygger på. Liksom. Så det finns nog ganska många, tror jag. Och man kan också titta på eller försöka värdera och inte bara tänka liksom, vad dåligt det här var, utan fundera lite, varför får den här ryttaren inte till det? Vad är det brister i? Och så man nördar ner sig även i det kanske, för att känna hur skulle hon ha gjort egentligen? Inte bara fängslas av allt som är bra. Men det är ju bra inspiration, självklart.
Ja.
Men det kan också vara lite inspiration att tänka the other way around. Liksom. Mm.
Vart hämtar du inspiration ifrån?
Ja... Tack vare att jag lever med hästar, jag vill säga 24/7, så inspireras väl hela tiden. Men man är ju aldrig fullärd i det här. Ju mer man håller på med hästsporten, ju mer ödmjuk blir man och ju mer man sitter i domarrollen, ju mer ödmjuk blir man liksom. Ja. Och, nej men jag, tittar man på liksom, dressyrdomeriet, så klart man kan inspireras av kollegor som är väldigt duktiga och har ett bra språk och tydlighet i sitt domeri. Och så, det är klart att man har sådana förebilder också. Men man, jag inspireras nog väldigt mycket av glada hästar och harmoni.
Mm. Jo, men så är det ju. Det är ju, det är vackert. Liksom. Mm. Det är väldigt härligt när de dansar fram där på dressyrbanorna.
Mm. Det är faktiskt overkligt. Och det är så jäkla otacksamt. Vi har pratat om det, jag har sagt det många gånger. Det är så jäkla otacksamt med dressyr, att ryttarens primära uppgift är att få oss ut som att man inte ger någonting. Mm. Alltså för folk som inte kan. Mm. Jag tycker att, men de gör ju ingen, de sitter ju bara där, hästen gör allt jobb och man vet vilket jävla slit det.
Mm.
Alltså,
ja,
alltså, och dels allt slit runt om, mm, att det bara de här 4 minuterna, mm, eller 5 minuterna, mm, förstås. Mm. Men också att så här, ja, han ser ut som att han ser, eller hon ser ut som att hon inte gör någonting. Hon gör 1000 miljoner saker.
Ja.
Och det som hon gör, jag kommer aldrig komma i närheten av, fast jag rider hela mitt liv.
Mm. Nej.
Det är också helt vansinnigt. Det är så otroligt fascinerande.
Men det är väl egentligen som allting annat. Man har kanske en känsla eller ett bra anlag för någonting. Vissa får jobba hårdare. Vissa har det lite mer naturligt. Det är ju liksom som livet är.
Mm. Men det är jättekul. Ja, det är, och till sist, om man bara ska så här, om man är hopprytt, alltså vi pratar mycket om, vi alla rider ju dressyr, och jag pekar på Nicky som sitter bakom också, hopp tävlar ju, mm, med rider ju dressyr för, mm, tränare minst en gång i veckan. Mm. Men sen så all annan ridning, som vi sa precis nyss till någon, alltså mellan hindren är det ju dressyr, mm, också.
Visst är det så?
Alltså,
ja, ja,
men det,
absolut,
bygger på dressyr.
Ja, ja.
Att även för hoppryttare så är det så jäkla viktigt med dressyr. Det är sånt grundläggande arbete.
Precis. Och vi jobbar ju, alltså utbildningsskalan är vårt verktyg i både träning och domeri och ridning. Och det är ju samma sak även för hoppryttarna. Med korrekt takt, med lösgjordhet, att hästen är rätt i kontakten, att den är rakriktad och att den kan liksom också ta vikt på sina bakben när hindren börjar bli lite större. Så att det är samma grundsystem, en häst är en häst oavsett disciplin, men sen använder vi det lite olika. Dressyren har ju spunnit vidare och det blir en sport utav det. Liksom hoppningen, så är hindret kanske det som är huvudmålet, men där måste ju vägen fram till hindret vara på rätt premisser också.
Men hästen måste kunna vara rakriktad, den måste kunna vara avspänd och det kommer ju så mycket i det.
Och sen är det inte bara hästarna, utan vi har ju också ryttarens utbildningsskala, och där kan man ju känna att det får man också lägga ner lite fokus, som ett tips till dressyrryttare. Liksom, att man,
det
man tänker
jag kan
på,
ta det.
Ja, men lite så. Och det här vi pratar om, vissa ser det så lätt ut för. Ja, men man får jobba lite på sin sits och balans, och man får liksom öva på mycket övergångar för att hitta sin timing, och man får sitta mitt i sadeln. Alltså det är viktigt att man också går till sin egen utbildningsskala, liksom, att jag kan hjälpa hästen. Och inte bara tänka att hästen ska göra det här och det här, utan jag måste ju bidra till det.
Vi kanske måste åka till Strömsholm på lite dressyrkurs i vinter.
Får man göra det?
Ja, det är klart vi får.
Men är det så?
Ja.
Yes, jag lovade, var på banan.
Jättebra.
Ja. Superkul att få prata med dig. Verkligen få en liten inblick i ditt arbete. Och passa dig, vi kanske kommer.
Mm. Och vi kanske tar med oss ett föl då på vägen hem.
Ja, perfekt.
Jag kan inte behärska mig runt föl, det går inte. Tack snälla.
Tack snälla.